Här börjar Vettvillingen av Henning Mankell, uppläst av mig, Niklas Engdahl. Till Knut Heljar och Gustav. Tussilagons ögonblick. Kapitel 1. I drömmen framstår Bertil Kras som en vettvilling. Han kommer emot mig i ett rosa ljus. Jag kan inte uppfatta hans steg och han stannar ett par meter ifrån mig. Jag upplever hans ankomst som stilla, nästan försynt. Han verkar skygga med ögonen och han är mycket trött. Han blir stående helt stilla. Hans ankomst har plötsligt aldrig existerat. Han bara står framför mig, innesluten och skyddad av drömmen, men ändå orolig. Och tveksam. I drömmen säger jag, jag såg honom trots allt utföra denna nattliga hyllning i verkligheten. En nu 19 år gammal verklighet. Den gången, när det egentligen skedde, var uttrycket annorlunda. Då såg jag honom på en rangerbangård, vettvillingen bland de mörkröda godsvagnarna. Bangården var insvept i ett tjockflytande mörker. De blekgula lamporna i topparna av de rostiga järnstolparna förmådde bara bilda vassa och tunna ljuspunkter som sakta föll mot spår och slipers. Och det var där jag såg honom löpa omkring. Trots att det var svart natt och jag befann mig på ganska stort avstånd, nästan 150 meter, kunde jag se honom tydligt. Hans rörelser var ryckiga och gav ett intryck av fullständig brist på koordination. Armarna tycktes streta åt ett håll, fötterna verkade bakåtvända och felställda. Huvudet slängde utan nackkota som boxarens päronboll. Utan att ljuden nådde mig var jag också fullständigt övertygad om att han flåsade tungt och ibland fick plötsliga hostattacker som nästan hotade att kväva honom. Men jag föredrar alltså att visa fram honom som en drömgestalt, en icke-kyrkobokförd skugga som en gång skrämde vettet ur de som vaknade av de lösläppta godsvagnarna. Jag föredrar drömmen, för där blir skärpan så mycket större. En sekvens med ett urtvättat och naket ljus. Jag föredrar också drömmen, för den blir på ett egenartat sätt sannare nu så lång tid efteråt. Det oviktiga har dunstat bort, kvar finns bara en gestalt som i svartvita bilder är upptagen av sitt desperata försök att störta järnvägsvagnar av spår och slita upp bultar i inkärade träslipers. Vi bodde den gången i närheten av järnvägen. Det vita tvåvåningshuset av trä dånade av pappas snarkningar. Det mullrade som gaser i tarmarna, ryckigt och ojämnt. Jag hade vaknat av att jag var pissnödig. Väckarklockan som stod på porslinsfatet med de blå blommorna visade på 1:30. Och det var när jag stod på toaletten med ögonen klibbiga av trötthet som jag uppfattade de märkliga ljuden som trängde sig igenom träväggarna. Jag siktade med strålen, barnets lite tveksamma urinstråle, och tänkte att det var underligt att de höll på med växling mitt i natten. Sånt hade ju bara förekommit under kriget. Det krig som hade slutat just innan jag föddes. Och inte fan kunde det vara krig igen. Det hade ingen sagt något till mig om. Jag slog knät i soffbordet när jag trevade mig fram i mörkret till fönstret i farstun. Det var ingen hård stöt, bara en lätt smäll just i mjukdelen under knäskålen. Eftersom tröttheten gjorde musklerna mjuka kände jag ingen smärta. Det var knappt möjligt att se ut genom fönstret. Glaset var igengrot av grova iskristaller. Det var säkert 30 minusgrader den natten. Men efter ett ögonblick hade jag letat mig fram till ett synfält i de små hålrum som alltid finns i ett igenisat fönster. Nu efteråt, i drömmen som fortfarande är färsk, är allt detta bortskalat. Av pissnödigheten återstår ingenting. I drömmen finns bara vettvillingen, sedd i en starkt förstorad och stiliserad översiktsbild. En dröm med all sin förbluffande förmåga att överraska och skapa...